Bilden är tagen här nerifrån från bryggan, var det i förrgår, i måndags kväll. Ganska häftigt att stå och titta på det där. Vi ska prata om att lyssna på den heliga anden, men jag tänkte börja med att be. Jag vill inbjuda dig, heliga ande, att komma och vara oss nära redan från början idag. Tackar dig för att du tar över våra tankar och våra hjärtan och våra tal. Och hjälp oss att hjälpa varandra i hur vi kan hitta olika sätt att bli mer öppna för din röst. Vare sig den kommer som en stilla susning eller som ett kraftigt dån. På vilket sätt du än talar så vill vi lyssna. Vi lägger den här dagen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte börja med att berätta lite. Jag har en liten speciell resa när det gäller det här att lyssna på den heliga ande. Och jag ska inte ta mitt vittnesbörd, för det har jag gjort tidigare. Men när jag var 5 år så sprang jag in till min mamma i köket och berättade att jag hade fått ett änglaspråk. Och jag hade ingen aning om vad det var för någonting. Jag är inte säker på att hon visste det heller. Men jag hade fått ett språk som jag talade, som jag kallade för änglaspråk, för det var så jag, det var det enda jag kunde komma på. Och det var också samtidigt, vid samma ålder då när jag var 5 år, så vände sig mitt liv ganska drastiskt. Det var då det började gå dåligt, kan man säga, i min dysfunktionella familj, och jag var utsatt för mitt första stora övergrepp. Och det skulle följa 8-9 år i alla fall av ganska hemska saker. Så att jag, när jag ser tillbaka på det där, så har jag på något sätt förstått att Gud gav mig det där änglaspråket för att jag skulle kanske överleva den här perioden. Men den här första tiden då, de första 8-10 åren, så min relation då till den heliga ande, det var ju att det här änglaspråket som jag låg och pratade på kvällarna, och så kände jag som att den heliga ande var nära. Det var som en vän som lyssnade. Jag kan inte minnas att jag hörde att den heliga ande sa någonting. Det är möjligt, i så fall har jag glömt det. Men jag minns den här närvaron, att jag pratade mitt änglarspråk och att jag kände som att det var någon som lyssnade. Och det tror jag räddade mig på många olika sätt. Det kan man ju tänka även ur, nu är inte Mia här, men även psykologiska aspekten av att ligga varenda kväll och få tala om sin smärta och känna att det var någon som var där och lyssna. Det betyder mycket för mig. Sen då när jag var 12 år, som en del vet, så blev jag adopterad av en präst. Och då växlades det upp och då fick jag förbön och jag fick profetians gåva. Och det trodde jag väl kanske var bra först. Men då kände jag den heliga andes röst som ett tryck, som där jag inte hade något val. Då fick jag tydliga ord från Gud som jag uttalade. Och när jag fick det så kom det som en eld på insidan, när jag kände att jag hade inget val. Så att jag stod ofta upp då och talade i Guds namn. Och även ibland så var det när jag skrev. Och sen då, det jag minns som var en vändpunkt där, det var, jag fick inom mig då att jag skulle skriva till Olof Palme. En del kanske kommer ihåg honom. Och jag skulle skriva att hans dagar var räknade och att Gud uppmanade honom att göra upp med Gud. Så att, och jag tänkte, så här kan man inte skriva, man kan liksom inte profetera. Det är, ja, död. Så att jag pratade med några pastorer och de sa att jag skulle skicka brevet i alla fall, så jag gjorde det. Och en månad senare så dog han. Och då tyckte jag att det var så obehagligt, så då bad jag till Gud, och det har jag fått höra att det får man egentligen inte göra, men jag bad att han skulle ta bort den profetiska gåvan, för jag tyckte att det var väldigt obehagligt. Och han svarade på bön, så han tog bort den. Så sen dess har inte jag känt det här trycket att profetera som jag gjorde de här åren då i mitt liv. Så det gick ungefär 10 år, och man kan inte säga att den heliga ande var borta. Jag kände ju, det var inte så att jag inte kände mig kristen, men jag hörde inget speciellt tilltal och jag ville inte höra någonting heller. Och det kan låta lite konstigt, men det är min resa. Så sen efter 10 år ungefär så pratade jag med Gud igen och sa att jag skulle nog ändå vilja höra den heliga andes röst, fast om du kunde hitta på något lite annat sätt än det här liksom explosiva som jag inte tycker om. Det kändes så obehagligt, och speciellt inte profetera död till folk. Det kändes som det ville jag aldrig. Och det var ju inte att jag profeterade död. Han hade säkert dött hur som helst, utan det var ju just den här processen som var obehaglig. Så då började den heliga ande tala igen, fast på ett sätt då, på samma sätt som man talar till mig idag. Och då är det mer genom bilder, att jag får en tanke, man får inspiration och kanske göra något speciellt. Och på det sättet så talar Gud till mig fortfarande varje dag. Och det är ofta det sättet vi använder mycket i mötet med människor på webbkyrkan överallt. Att man får en tanke, ett ord från Gud eller någonting. Men på ett lite lugnare sätt som känns behagligare för mig. Ja, så då går vi över bara lite till. Vi tänkte börja med att prata om den heliga ande i Gamla testamentet. Och där, mycket har ju redan sagts och Stojan har pratat om det, och Oskar också. Men Gud talade ju mycket genom profeter, och det var genom brinnande buskar, susningar, drömmar, röst. I Biliams åsna till och med, syner såg och insåg, det predikaren som ofta uttryckte sig så och tänkte. Eller Herrens ord kom. Så att det här är mest bara för att från början anlägga tonen om hur olika det kan se ut när Guds ande talar. Så man inte tror att det bara är på ett sätt. Och det var därför jag tror att det var okej för mig också att be till Gud att kan du inte tala till mig på lite andra sätt som passar min personlighet bättre. Så Gud kan tala på många olika sätt. Sen då när vi hoppar snabbt över till Nya testamentet. Så tycker jag också att det är lite häftigt att se att det inte bara att den heliga ande talar på många olika sätt. Det finns många kärt barn och många namn. Och det här är från Svenska folkbibeln bara olika synonymer på den heliga ande. Herrens ande, hjälparen, sanningens ande, Guds ande, faderns ande, helighetens ande, trons ande, den heliga ande såklart, härlighetens ande, Kristi ande, anden, Jesu ande och profetians ande. Så det känns som det breddar både sättet som den heliga ande talar och vem den heliga ande är, vad han har för inneboende krafter. Så kom då något nytt som skulle förändra relationen, och det här har också någon pratat om förut, men vi läser från Jeremia 31. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga lär känna Herren. Till alla ska känna mig, från den minste till den största, säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg.
Just det. Hallå. Ja. Och där kan man ju se då det som hände i Jeremia där, att Gud har ju talat främst genom profeterna och till viss del genom prästerna, och det var ju liksom, då hade man en medlare. Och här har en väldigt stor skillnad i det nya förbundet. Som Jeremia profeterade, ingen skulle behöva undervisa varandra egentligen. Och det betyder att alla har en direkt relation med Gud. Och som vi tar nedersta bibelsordet så ser vi precis hur det har blivit så i 1 Johannes 2:27, där det står: vad er beträffar så förblir den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Så här ser vi hur det kan bli när smörjelsen, det är ju alltså verket av den heliga ande. Om man tittar på definitionen på det ordet som det används. Så det är ju den heliga andes verk, den smörjelse, det betyder att den heliga ande som undervisar oss egentligen då. Och det är det idealet som vi har om vi låter oss ledas av anden och kan höra anden, så behöver vi egentligen inte undervisa varandra. Men det här, det började ju med efter Jesu död. Man kan se tydligt hur det är kopplat till det. Om man ser på Johannes 7:37-39. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och då kommer nästa stycke här som är det intressanta. Detta sade han om anden som skulle som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten. Så när Jesus gick på jorden så fanns inte anden tillgängligt för alla på det sättet. Va? Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så det hade ju att göra med att Jesus var tvungen att dö och uppstå. Och Romarbrevet 8:11 så står det om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er. Då ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era döda kroppar levande genom att hans ande bor i er. Och det här styrker egentligen det Stojan var inne på igår, att i frälsningen så tar anden sin boning tillbaks i oss. Den relationen är ju bruten innan, va? Så att vi är i princip andligt döda. Och ofta när man pratar om de här sakerna så har man ofta kopplat ihop anden med andedopet som att det är startpunkten. Och det är faktiskt inte riktigt helt bibliskt att göra så. Om man ser redan på uppståndelsesöndagen, alltså samma dag som Jesus uppstod, så mötte han lärjungarna. Och de satt där skrämda uppe i ett rum. Och då kan man läsa det här i Johannes 20:20. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade ännu en gång till dem: frid vare med er, som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sade: tag emot helig ande. Och det där kan man ju säga var egentligen frälsningsögonblicket. När de helige ande tog sin boning i lärjungarna. Det kommer ju numera direkt när vi blir frälsta. Om ni förlåter någon synd så är det förlåta. Om ni binder någon en synd så är han bunden. Så att det man gör ofta när man tittar på pingstdagen är att man blandar lite ihop. Oskar var lite inne på att Paulus säger uppfyller i helig ande. Så att man kan ha olika grader av helig ande. Men det börjar, tar sin början i frälsningen och sen kan det växa. Och det som hände på pingstdagen var att de fick gåvor. De fick kraft. För de gick ju från att vara vettskrämda rent ut sagt till att gå ut och frimodigt tala. Så det var ju liksom en radikal förändring i deras liv. Och det var den helige ande som gjorde det. Det var ett andedop. Det hände något. De fick en extra kraft. Men det finns massor av sådana gåvor varav tungotalet bara är en gåva av massor. Så att det blir lite tokigt när man gör kopplingen för starkt mellan tungotal och heliga andens gåvor. Som man ibland har gjort historiskt sett. Ja, just det. Ja. Jag menar, det blir som att det blir, ibland kan det, om man betonar för hårt så blir det som att okej, alla måste få tungotalet och har man inte det, då är man inte fylld av helig ande. Här får vi ha lite respekt för att vi är lite olika och att anden verkar på olika sätt. Sen är tungotalet en jättebra grej, absolut. Så jag är inte emot tungotalet på något sätt. Men en viss ödmjukhet kan vara på sin plats. Och ser man vidare sen i apostlagärningarna så förändrade verkligen anden deras liv. Just på pingstdagen hände det ju väldigt mycket. Och redan direkt i början av apostlagärningarna står det så här: men när den helige anden kom över er, och det är Jesus som säger det här, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Så blev det verkligen. Paulus dog i Romariket, som precis som Oskar tog upp, var ju det, den utkanten av det, den tidens kända värld så att säga. Men idag så har det ju blivit ännu mer så. Och det är ju en typisk sån. Så det här är bara ett axplock av alla de grejer som man kan se hur anden är aktiv. Det finns ju hur mycket som helst egentligen om man tittar det. Men man ser tydligt hur han styr. Han skickar folk till höger och vänster. Folk blir förflyttade. Det händer massa saker. Men typiskt är att anden blir en drivkraft. Och driver folk in i olika situationer och leder dem. Men han är också ger vishet och svar på tal i olika saker. Och ser man till exempel Apostlagärningarna 6 och 10 så handlar det taget ur Stefanos. Han gjorde dem så svarslösa, Stefanos, med sin vishet som han fick från anden, att de blev så arga som stena honom. Och sen så kan man också se att han är med och fattar beslut. Så i Apostlagärningarna 15:28 står det, den heliga anden och vi har beslutat. Så att det var liksom en naturlig del att ta in honom i sin livsprocess. I de beslut man fattar så lyssnar man in. Och han var också med om att han ger oss förlåtelse och uppenbarar genom sin anden. Förståelse ska det vara, förlåt mig. Så att anden hjälper oss att förstå. Då finns det, tänkte jag gå över till en ny sektion här där vi pratar om lite olika sätt som vi kan lyssna på anden på. Och berätta lite hur det var för oss. Men det absolut viktigaste sättet, nummer ett av alla, det är faktiskt ordet. Det är det som, precis som Stojan sa, att ibland hoppar texten ut och brinner. Och det gör den ju om man läser Bibeln. Annars så gör den ju inte det. Så att, såklart. Men det som är intressant med skriften är att den är också någonting som man kontrollerar eller stämmer av alla andra tilltal med. För den heliga anden kommer aldrig ge dig ett tilltal som strider mot skriften. Då är det inte den heliga anden som talar. Då är det någonting annat. Eller du själv. Och för att kunna göra den här, få den här känslan av vad som är rätt och fel och urskiljningen där, så är det ju naturligtvis viktigt att konsumera Bibeln regelbundet. Så man fyller sig med den i en viss takt. Och där har jag några idoler i Apostlagärningarna. Det är judarna Berea. För när Paulus kom dit så stod de att de var väldigt öppna och lyssnade. Men de studerade dagligen i skrifterna för att se om det förhöll sig så. Och det är precis den attityden jag tycker vi ska ha också. Att man ska vara vidöppen. Men är det här bibliskt? Stämmer det? Det är inte bara för någon säger det, någon auktoritet. Så är det fel? Bryter du mot skriften? Ja, då är det fel. Eller så förstår jag skriften fel. Så kan det också vara. Men det är i alla fall ett lackmustest på det. Och en favorit bibelord på det här är, dina ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och så kan det verkligen vara, att det lyser upp vägen vi ska vandra.
Och då, när vi pratar om det här att lyssna på den heliga ande på olika sätt, och ett sätt är att lyssna genom andra människor. Och det är inte så konstigt om man tänker på också att vi är Jesu kropp här på jorden, att Gud talar genom kroppen. Jag tänkte läsa då från Apostlagärningarna 21 och 11. Han kom nu till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa, så säger den heliga ande, den man som äger detta bälte kommer judarna i Jerusalem att binda så här och utelämna åt hedningarna. Och det här, det är lite märkligt bibelord kan man tycka, men jag tycker det är lite spännande, för att här kommer ju en profet och säger till Paulus vad som ska hända, och man kan tycka att det är något negativt och att den naturliga reaktionen skulle varit att ja, men då åker jag inte till Jerusalem, men det blev ju inte konsekvensen, utan Paulus åkte ju i alla fall, men det var ändå ett ord från Gud. Och vi har en liten personlig berättelse där. Nu är det ganska många år sedan, men vi hade kört fast lite tyckte vi. Vi har ju bott i Kungsängen i många år. Och vi flyttade till något som heter Stallarholmen i Strängnäs kommun. Vi var trötta både på livet i Kungsängen och ganska mycket på Skogakyrkan också, om vi ska vara ärliga. Tyckte att allting var segt. Och tänkte att det blir ju säkert bättre om man flyttar någon annanstans. Så det gjorde vi flyttade till Stallarholmen, och redan, vi hann ju knappt flytta dit, så var det en på Credoakademin där vi rör oss ganska mycket som sa till oss att ja, ni kan flytta, men ni är inte klara i Kungsängen. Och vi blev jätteirriterade, men struntade i det. Det var ju ändå säkert någon förvirrad själ som skulle tystas så småningom. Så att vi bodde där i 3 år, och sen var vi på besök i Kungsängen. Det var kanske efter 2,5 år eller något sånt där. Då kom det en man i församlingen som, Roland heter han, och började profetera in ännu starkare i vår situation som vi hade i Stallarholmen då. För det hade blommat upp en del intressanta konflikter. och mycket konstigt som hade blivit i Stallarholmen. Och han talade in saker som han inte visste överhuvudtaget om vår privata situation. Och det var ju lite intressant, för då förstår man ju att man lyssnar lite extra noga då och tänker att det här är ju, måste ju vara Gud. Och han sa ju också då att Gud kommer leda er tillbaka till Kungsängen och ni tillbaka till Skogakyrkan. Och så blev det ju, som alla vet, så att efter 3 år så flyttade vi tillbaka. Och då kan man ju tänka att det här kanske var en konstig utstickare, men för oss var den jätteviktig. Vi brukar kalla det för våra 3 år i öknen. Och det var väldigt bra, för vi kom tillbaka med en helt annan attityd till församlingen, till våra vänner i Kungsängen, till, ja, man såg på allting med helt andra ögon. Efter att ha varit i öknen i 3 år så var de här små porlande bäckarna ganska attraktiva. Och det är ju ett sätt hur Gud kan leda. Att det var inte fel, jag tror inte det var fel att vi flyttade till Stallarholmen, men det var också rätt att vi kom tillbaka.
Ja, jag tror också att den här utflykten var väldigt viktig. Och framförallt så istället för det som hände var att istället för att vara kritisk så inser man att alla församlingar är ofullkomliga. Och det handlar mer om vad kan vi tillsammans göra där vi är? Och vad kan jag bidra med för att bygga upp den här församlingen? Istället för att ja, det är fel på lovsången och det är fel på det. Och det borde vara så, det borde vara så. Så det var det som hände och det ändrade på hela ekvationen för oss. Väldigt viktig erfarenhet. Men fruktansvärt jobbig. Sen så finns det ju även fler sätt att jobba med som man kan höra andan. Och det är genom drömmar, syner och visioner. Och ett bibliskt exempel är ju när Paulus i Apostlagärningarna 16. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangelium. Och såna här händelser är ju inte så vanliga, men de kommer ofta i avgörande skeden. Själv har jag aldrig varit med om en syn, men däremot har jag varit med om en dröm som förändrade riktningen på mitt liv. Och drömmar är ju lite förrädiska, därför att de kan vara svårtolkade och ibland så är det bara rappakalja. Så gäller det att ha viss utskiljning. Ett tips är att föra journal och skriva ner drömmarna. Om man inte gör det på en gång, då glömmer man dem av någon mystisk anledning. Men det jag var med om, jag var trött på mitt jobb och var väldigt frestad att byta jobb. Och mitt i den processen så fick jag ett erbjudande från en vän som hade ett startup-företag som gick väldigt bra och såg jättelovande ut på pappret. Och så jag var på vippen att säga upp mig där. Men då en natt så drömde jag att de skulle gå en konkurs. Och då fick jag kalla fötter. Så att då tackade jag nej. Och så ett halvår senare så gick de i konkurs. Så det var en sån här dröm som verkligen ledde mig rätt. Då, för att jag är kvar fortfarande på mitt jobb. Och det är tack vare det jag har stora friheter som vi kan driva webbkyrkorna och allting sånt. Så det var ganska viktigt att jag var kvar på jobbet. Så att jag tycker man kan ta drömmar på allvar, men med en smula försiktighet.
Och sen kommer vi till det här som vi kommer fokusera ganska mycket på även sen i gruppsamtalen efteråt, och det är lyssna till den heliga ande genom närhet och stillhet och förtröstan. Och då är det lite fokus på stillhet. Och det var någon som sa nyligen, vi har så bråttom och vi har sånt mediebrus omkring oss. Vi sitter med mobilerna hela tiden. Vi sitter med dataspel, vi sitter med Facebook. Ja, det är så mycket som tar vår uppmärksamhet. Så att vi har en McDonald's-mentalitet. Att får vi liksom inte stimulans inom 3 minuter när det har plingat, då får det vara, då går vi vidare. Och det är inte alltid det funkar så när man lyssnar på den heliga andes röst, utan det kan behöva, det står i Psaltaren 131 att man ska stilla sin själ som ett avant barn stillar sin själ vid sin moders bröst. Och det här är någonting som vi har fått öva ganska mycket och som egentligen är det som är jätteviktig pelare när det gäller att lyssna på den heliga ande för oss idag. Och egentligen så är vi inte så mycket för metoder och att man ska låsa sig fast vid det. Men för oss har det varit ett hjälpmedel då, att vi har börjat ta sådana här 10 minuters pass av tystnad ett par gånger per dag för att stilla våra själar. Och det är inte så att Gud kan ju tala på massa andra sätt. Och hittar du något sätt som funkar för dig så är det bara att köra på det. Men vi tänkte vi skulle öva det lite sen i gruppen idag. För att även Simon då, vår yngsta son som bor med oss, han håller på med det här när vi inte ens är hemma. Och det är ett ganska bra tecken, för att om ens barn är ofta ganska kritiska till det man säger och gör. Så att om det funkar för honom och det har funkat i recovery-grupper och annat så är det här, om man tycker att det är ett bra verktyg så kan man prova på det. Man sätter en spisklocka eller mobilen eller vad som helst på 10 minuter och så bara tyst inför Gud. Och så brukar det hända väldigt spännande saker. Ja, just det, jag glömde läsa bibelorden. Psaltaren 95 och 7. Till han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren som står under hans vård. Idag om ni hör hans röst. Och det är lite målet när vi håller på med det här. Att vi vill höra den heliga andes röst varje dag. Inte bara någon gång då och då, utan försöka lyssna in varje dag. Och Jesaja 30 och 15. Till så säger Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte.
Ja, vi har börjat använda den här tystnaden för att vi märker att Gud ibland ändrar inriktning på dagen. Och ibland på saker som är planerat. Så att det har blivit en ganska viktig del. Och även om man går med oro, som Simon gick med sin oro över sitt jobb. Han har gått ut Mariannelund och har inte fått något nytt jobb och gått och varit orolig över det. Och så tog han en sån här 10 minutare och så upplevde han att Gud sa till honom att det kommer lösa sig. Samma eftermiddag så ringer de och så har han ett jobb. Så jätte sån här festlig uppmuntran, verkligen. Och vi har varit med om det, och det festliga är när man, vi som gör det 2-2 oftast, Mia och jag och bland Simon, så är det så häftigt när en får en sak och så får den andra samma sak. Och då känner man, okej, här är anden, det ligger någonting. Och ibland så kommer det kompletterande, att det kommer olika bitar som kompletterar varandra.
Och ibland ska man kanske säga så är det bara popcorn.
Ja, det händer ju också. Man är kanske så full. Men även då så fyller ett syfte för att man går ner i varv. Och en del av stressen släpper. Så att det är en jättebra grej, tycker vi då. Sen så kan man ju då närma sig den helige ande genom bön och sång naturligtvis. På Jesu tid så hade man bön 3 gånger om dagen. Morgon, eftermiddag och kväll. Det är ett väldigt bra sätt också att dela sitt inre då till Gud. Och bara att få tömma sig själv med alla tankar, all oro och allting som man bär på öppnar upp för det. Ja, Mia har en speciell gåva. Hon får ofta lovsånger eller olika typer av sånger som poppar upp. Och då kan texterna ibland vara helt fantastiska att tala om. Så det är en speciell gåva. Och det kan man ju också känna i lovsång, att det här talar till mitt inre. Och då kommer vi in på någonting som jag tror också är en sån här grundbult. Så kommer du inte ihåg någonting annat av den här presentationen, så skulle jag vilja säga rytm. Det är nummer ett. Rytm. Allt som består, allt har en rytm. Du, dygnet har 24 timmar. Du sover varje natt. Om du inte gör det, då har du problem. Då mår du dåligt. Du äter en viss rytm. Våra rytmer ser olika långa. Man kanske sover olika länge och så vidare. Men man behöver hitta en rytm. Och det gäller det andliga livet också. Om du tänker på någon som inte tränar och som ger sig ut och springa maraton, så säger sig själv att det blir pannkaka av det. Men om du tränar, då har du faktiskt en rytm. Du håller på ett visst antal gånger i veckan, ett visst antal timmar och så vidare. Och det bygger upp din kropp. Och likadant är det andliga livet. Att skaffa en rytm som passar dig. Nu har vi olika situationer i livet. Småbarnsfasen, det händer mycket. Man hämtar på dagis, man jobbar. Det är ett ekorrhjul. Ja, då kanske man får ha en rytm. I min fas av livet när barnen är vuxna, då kan jag ha en helt annan rytm. Jag kan kosta på mig och ägna mer tid åt det. Och får också skörda då, enligt med det. Så att jag personligen, så vi har en morgonandakt på morgonen, Mia och jag tillsammans. Kör en 10 minuter, börjar dagen så liksom, och lägger den i Guds händer. Men sen är jag larm 2 gånger, en på förmiddagen, en på eftermiddagen. Då jag går iväg och sätter mig på toa så att jag får fred. Så tar jag med mig min testamente, nya testamente och salmen, och sätter mig på toa. Läser några kapitel och vänder mig till Gud. På lunchen kanske jag tar en 10 minuter, så att jag kommer in. Och det här det ska ju inte vara något tvångsmässigt att jag måste göra de här kapitlen, så, för då blir det galet. Utan du ska tänka mer som en andning, som en rytm. Och därför det måste vara individuellt. För att man kan inte tvinga in alla i samma mönster. Men jag tror att alla måste ha en rytm om det här ska fungera. Så ta med dig det, en rytm. Och i Psaltaren 42:1-2 så står det en underbar vers. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter levande Gud. Den har vi just sjungit här på lägret. Och jag tror ju att den här längtan som den ger uttryck för, den är otroligt stark. Och den infinner sig inte av sig självt. Den infinner sig när du delar gemenskap med Gud. Och i en viss rytm. Det är då som Gud börjar betyda någonting på allvar i ditt liv. Och börjar forma dig. Så att det är otroligt viktigt. Så att det är vacker sång, vacker text. Men den säger inte så mycket om det inte landar i hjärtat. Om det inte är så. Om det är någonting vi bara säger. Och för att det ska bli så där, så att inte jag älskar dig Jesus bara blir tomma ord. Då handlar det om att göra Jesus en del av ditt liv. Och då handlar det om att få den här rytmen, den här andningen med Gud. Sen kommer vi in på den här lite mer obekväma sidan. Efterföljelse och helgelse. För den heliga ande är just helig och inte politiskt korrekt. Det betyder att han är inte alltid bekväm. Om man tänker orena andar, de ger orenhet. Onda andar ger ondska. Vad ger då den heliga ande? Ja, rimligtvis helighet. För det är vad den är helig. Och här handlar det om, man kan se då, Jesus säger så här i Johannes 14. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig blir älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Alltså, Gud blir uppenbarad för oss när vi älskar honom. Men ett tecken på att vi älskar honom, det är faktiskt att det han säger betyder något för oss. Att vi lägger oss själva under det hans vilja. Sen är inte det kanske alltid så lätt att veta, men det är ändå den målinriktningen man har. Jakobsbrevet säger, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni oss själva. Bedrar ni er själva. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av anden är ande. Romarbrevet står att anden och köttet står i strid. Så det här är en kamp inom oss. Vi är båda kött och ande. Och det gäller att handla om vilken sida matar jag i mitt liv. Och det här är lite allvarlig ton faktiskt. Men här får vi respektera då att vi har olika bakgrunder. Så är man lite mer stojans generation. Jag tror det är en generationsskillnad där lite grann. Då kan man ha upplevt kanske mer av det här att jag försöker göra mig helig själv. För det är inte det handlar om. Det är inte jag som gör mig helig. Jag kan aldrig bli helig i mig själv. Genom att följa bud på det sättet. Men det handlar om att jag underordnar mig Guds ande. Och då i det så kommer han börja jobba med mitt inre. Och då får det frukt i mitt liv. Och det är därför som Jesus säger så här. Bär då sådan frukt som hör omvändelsens till. Och sen så pratar han lite mer och sen lite längre ner. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Så att han på något vis väntar sig frukt av oss. Det är en liten allvarlig ton. Samtidigt som man säger det, sitter man fast i prestationsångest, så kanske det här är en jobbig vers. Men då måste man komma ihåg att Det är den helige ande som gör jobbet. Och han kommer inte ta tur med alla dina problem på en gång. Han kommer ta tur med någonting. Och då gäller det att följa det. Och då kommer det få frukt successivt om du underordnar dig. Och likadant Galaterbrevet 5, 18-23. Det är ett fantastiskt kapitel. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och här kan hoppa man till direkt, för det står ett om där. Om ni leds av anden. Ja, det förutsätter ju en underordnande av anden. Då står ni inte under lagen. Och då kan vi inte heller bedöma om vi inte står under lagen. Så det är där som friheten finns. Att faktiskt följa. Och det betyder ju att det blir ganska viktigt att lyssna på anden. Vad säger Gud till mig idag? Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villolära, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Igen, ganska allvarligt. Men återigen, för att inte tynga ner för mycket. Det handlar inte om att ni blir perfekta. Det handlar bara om hur prioriteringarna ser, vilken ordning. Vad är viktigt för mig? Får det någon praktisk betydelse i mitt liv att jag är kristen? Lyssnar jag in? Låter jag det forma mitt liv? Eller lever jag på och allting får bli hipp som happ? Andens frukt däremot, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådan är lagen inte emot. Och vem vill inte ha allt det där? Så att det är ju fantastiskt om man kan lyckas med det här. Och det är ju något vi brottas med, och jag tror det är en process som pågår hela livet. Det handlar inte om att vara perfekt. Det handlar om att gå in i den processen i sitt liv.
Då kommer vi till att lyssna till den helige ande genom att ta itu med vissa hinder. Och ett stort hinder som har varit i mitt liv då, det är oförlåtelse. Om man fastnar i det så kan det kväva den helige andes röst. Det är inte läsa från Matteus 5, 23-24. Därför om du bär fram din gåva till altaret och kommer där ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Och kom sedan och bär fram din gåva. Och sen i 1 Johannes 4:20. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och jag har gjort en väldigt lång resa när det gäller att arbeta med oförlåtelse i mitt liv, som jag inte tänkte gå in på idag. Jag har berättat lite om det förut, men... Och det är inte alltid, för en del kan det ju ske väldigt snabbt att man bara uttalar att man förlåter någon som har gjort en illa, eller går och ber om förlåtelse om det på det sättet. Och för en del andra så kan det vara en process som man får jobba med tills det lossnar. Men att det är ändå viktigt att tänka igenom om det är någon som man behöver försonas med. Och sen det andra som vi ville ta upp, det är då att ett hinder såklart för att inte lyssna på den helige ande, det är ju att inte lyssna på den helige ande, att inte ta sig tid. Och det, på ett sätt kan jag tänka att det är nästan det största hindret för de flesta av oss idag. Det står att om vi söker Guds rike först så ska allt det andra tillfalla oss. Men det är så mycket mediebrus, och det är också något vi tänkte vi kunde prata om lite i grupperna sen. Just det här att man har på informationsflöde hela tiden. Och det är därför vi försöker jobba lite med det här, att stilla våra själar så att den helige ande kan få en chans att tala. Nu kan ju den helige ande tala genom Oskar och Tordan också förvisso, men det kan vara bra att lära sig att stilla sin själ. Och vi har också märkt rent praktiskt i de grupper som vi har att många mår ju bra av att träna det här, eftersom man har Facebook på, man har mobilen på. Simon är ju extrem då, som är ännu yngre. Han sitter ju ofta med både tvn och datorn och mobilen och något ytterligare på samtidigt. Och det kan vara svårt att stilla sin själ. Så då kan man kan ju fundera på, om man skulle tänka idag att det här med 10 minuter kanske inte funkar för mig, då kan man hitta andra sätt. Det här är ju bara ett sätt som vi har hittat, men hitta ett sätt. Jag vet att Anders Olén brukar ofta prata om sina långa skogspromenader, och det finns ju många olika sätt, men att försöka ändå hitta tid att lyssna in Gud i allt det här bruset. Och kanske också fundera på om man ska testa en mediafasta för att se hur mycket tid det här tar i ens liv. Så det är något vi tänkte försöka utmana er lite på också. Och prata med grupperna om man kanske ska stänga av Facebook en 3 veckor. De säger att det tar 3 veckor att förändra en vana, säger forskningen. Antingen att bryta en vana eller att bygga upp en ny vana. Så att det kan ju vara lite intressant att testa att stänga av och sluta med det som du tycker tar upp mest av din tid. Det kan ju vara radion för någon. Men stänga av det i 3 veckor och se vad som händer. Det kan vara ganska spännande.
Då tänkte jag nämna en annan princip. Som vi sa tidigare då, så kan man få olika nivåer av helig ande. Och man kan få olika gåvor och man kan fylla sig mer. Och då finns det en grundprincip och det är lydnad. Och det är också ett sånt här ord som är politiskt inkorrekt. Därför att det är det. Det låter bara, vad man säger lydnad så låter lite obehagligt. Men så här står Apostlagärningarna 5:32. Vi är vittnen till detta, vi och den heliga ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. Så det finns en koppling här mellan att faktiskt lyda de impulser man får och att uppfyllelse. Och det finns en annan liknelse som jag tänkte bara nämna i förbifarten, men den handlar om exakt samma princip, och den här liknelsen om talenterna. Där han ger då 5 talenter till en tjänare och 2 talenter till en och 1 till en tredje. Och så ger den här herren iväg och sen så kommer han tillbaks och så begär han räkenskap av sina tjänare. Och då har ju då de 2 som har fått mest har ju då förvaltat pengarna på ett bra sätt. Men en tredje som bara gav tillbaks exakt det han hade fått. Han har grävt ner sin talent eller sin peng. Han blir fråntagen det han hade. Och jag tror att det här är en bild på just om du ger in på att börja lyssna på den helige ande. Så är det viktigt att om du då får saker att du faktiskt agerar på dem. Om du börjar agera på det du hör, då kommer du få mer. Och då växer du. Så den här principen är bra att ha i bakhuvudet. Att när man ger sig in och vill höra mer av andens tilltal, då är det bra också att faktiskt ha ett visst commitment och följa upp det man upplever. Sen vill jag bara nämna kung David, för han är alltid ett skönt exempel. Därför att han gjorde sig så många fel. Och ändå så var han en man efter Guds hjärta. Så det betyder, bara återigen för att understryka det här, det är ingen prestation där det här handlar om. Det är en relation. Det är liksom, hur förhåller jag mig till Gud? Och David gjorde, han till och med dödade indirekt. Sen var i princip nästan mördare. Men det som han var duktig på var att omvända sig. Och när han förstod vad han gjort fel så vände han tillbaka. Så han hade hela tiden Gud överst. När han förstod vad som var galet. Han var inte perfekt. Men han var väldigt bra på det. Och sen så, det som jag också gillar med honom är att han var så bred i sin kommunikation med Gud. Han hade så många, många former. Så han diktar och lovsjunger och tackar, upphöjer, ber och lyssnar och bekänner. Så att det där tror jag är någonting vi också kan inspireras av. Att skaffa en hel palett av sätt att umgås med och tala med Gud. Och precis som jag sa tidigare då, det absolut viktigaste, om du inte minns någonting annat, så mitt bästa råd är att skaffa en rytm i ditt andliga liv. Så att det annars stannar upp. Det blir inte bestående. Allting som ska bestå måste ha en rytm. Men det ska inte vara något tvångsmässigt, utan det ska passa din livssituation. Det måste vara personligt. Och övning kommer ge dig färdighet. Och du kommer växa när du skaffar dig en rytm. Och då kanske du vill ha öka din rytm. Så har det blivit för mig. Att ju mer jag har kommit in i det här, desto mer vill jag ha. Och så det blir en positiv spiral.
Tänkte vi ska avsluta som vi började med att be. Vi tänkte be tillsammans för de som vill en överlåtelsebön. Men jag tänkte nästan innan dess säga något om grupperna idag. Ni kommer få varsitt sån här inställt på 10 minuter. Så ni får ta med er i grupperna. Och det är ju extra utmaning här med barn och som springer och det är mycket ljud. Vi hade hoppats att det kanske kunde bli soligt så att man kunde söka upp något ställe där det var lite lugnare gruppen då. Just för den här 10 minuters tystnaden. Men annars så får man träna lite extra då på att stilla sig när det är mycket ljud omkring en. Och det är intressant för det som jag sa förut. Ibland, det är ju inte så att den heliga andens röst talar jättetydligt varje gång. Ibland är det verkligen bara popcorn i huvudet. Men då känner jag att då har jag ändå stillat min själ. Så det har ändå varit till någon nytta. Men oftare och oftare så hör vi också olika typer av tilltal. Så då, ni får göra lite som ni vill i de olika grupperna. Om ni vill utmana ödet och sitta i matsalen och vara tysta så gott ni kan i 10 minuter. Eller om ni vill uppsöka någon annan plats. Men då tänkte vi att ni först läser högt i grupperna. Det är från Psaltaren 37 och 5 och 7. Där står det, lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Lyssna, var stilla inför Herren. Vänta på honom. Och sen så testar ni då att sätta på de här i 10 minuter. För en del kommer det kännas som ganska lång tid. Det beror lite på hur van man är. Och sen så har vi förslag på diskussionsfrågor som ni kan ha i grupperna. Och då, det första är ju vad upplevde jag under tystnaden, om jag nu upplevde någonting. Det är som vanligt att man passar om man inte vill säga någonting. Och sen andra frågan är, hur kan jag förändra min vardag för att ge mer plats åt den heliga andes röst? Och då kan ni känna er fria. Ni kanske har andra idéer och bättre idéer. Men hela poängen är ju, hur kan vi ge mer plats åt den heliga andes röst i våra liv? Och där kan vi ju dela vad vi har för olika erfarenheter eller idéer. Hur vi kan skapa det utrymmet. Och där är en delfråga också om ni vill diskutera om ni skulle kunna tänka er att mediafasta. För det kan vara ganska utmanande för en del. Förr i tiden var det mycket tal om att avstå från mat och olika saker. Det finns ju många olika typer av fastor man kan ägna sig åt. Men mediafasta kan vara intressant för man märker också då, man kan märka vissa beroenden som kan uppstå när man inte tillåter sig att göra en viss grej under, man kan testa några dagar eller några veckor, det bestämmer man ju själv. Men ni kan prata om det är något som ni känner att ni skulle vilja testa. Och sen såklart be för varandra. Så vi har en bön som vi tänkte.
Ja. Säg att det finns lapp.
Ja just det, ni kommer få både, någon från varje grupp kan ju komma fram och ta en lapp och en sån här liten rosa 10-minuts manik. Den hemliga maniken som ni får med er. Men sen tänkte vi har en liten bön som du som vill får gärna be med oss om ni vill stå upp innan vi går till grupperna. Om ni vill stå upp. Om ni vill stå upp. Just det, skulle vara frivilligt, det pratar vi om i vår grupp. Så om ni vill sitta ner så sitt ner. Nu ska vi se. Jesus, jag ber dig att helga mig just nu. Jag kastar mig på ditt altare, Gud. Jag ber att den helgande närvaron av den helige ande söker i mitt hjärta, själ och sinne och renar mig i kraft av Jesu blod. Och jag ber i Jesu namn att du rensar mig från all synd och allt uppror. Från avgudadyrkan och apati. Jag är en syndare, Gud. Jag är frälst, men ändå en syndare. Jag ber att du renar mig just nu och gör mig helig. För jag kan inte själv göra mig helig. Jag ber att du förbereder mig för de dagar som kommer. Och jag överlåter mig själv till dig. Jag ber Jesus att du inte bara är min frälsare utan att du också blir Herre över mitt liv. Jag släpper kontrollen över mitt liv till dig Jesus. Jag kallar dig mästare och ber att du blir min Herre Jesus. Jag tackar dig för att du på detta sätt nu förbereder mig för under, kraft och befrielse. Jag tackar för att du gör det och att du helgar mig och blir Herre i mitt liv. Tala nu till mig, helige Ande. I Jesu namn. Amen.